Tack Linnea, här ska man kunna fortsätta. Snart ska vi också göra det. Innan jag går in i dagens text så vill jag dela en erfarenhet jag var med om när vi hade vår församlingsafton, Heartbeat, här förra torsdagen. I slutet av den när vi bad så upplevde jag på något sätt plötsligt att himmelen öppnades över församlingen. Och jag tror att det var ett tecken från den helige ande till oss att nu är det en fas 1.2 på gång. Så om du lite upplever idag att Herren knackar på ditt hjärta och vill göra någonting i dig och kanske genom dig, så uppmuntra dig redan nu. Var öppen för den helige ande. Kanske du har mött Gud 100 gånger förr, eller kanske aldrig har mött honom. Kanske du känner att du är ute i öknen och torkat bort, eller du är mitt i dopgraven, blöt som bara den. Idag är, tror jag, dagen då Herren vill möta dig. Så var öppen idag, för jag tror Herren har någonting på gång. Och med det sagt så går vi in i Herrens ord. Matteus 6:31-34 står det så här i Jesu namn. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelska far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga, så säger Herrens ord. I dagarna så firar jag min andliga födelsedag. Och det hör till min tradition i alla fall, vare sig någon tycker om det eller inte. Men jag brukar säga som min gamla lärare sa i tekniska, när han inte orkar dra någon värmelära på ingenjörsnivå, det orkar inte gå igenom för jag ska snart gå i pension. Så med åldern så bryr man sig på gott och ont lika mycket. Men jag brukar reflektera den här tiden på året över varifrån jag har kommit. Varifrån räddade Herren mig en oktoberkväll när jag var 18 år. Och Paulus uppmanar ju också oss till den här reflektionen. Tänk på varifrån ni har kommit. För jag tror att det hjälper oss, speciellt vi som är kristna lite äldre år, alltså när man har kanske varit över 5 år. Eller kanske man blir kristen bara 25 år. Så där det finns ett före och där det finns ett efter. Så jag rekommenderar att aldrig glömma varifrån Herren drog dig ut ur dödsriket och förde dig in i Guds rike. För det håller dig fräsch. För en sak Herren inte tycks tycka om så jättemycket, det är den här ljumheten. Där man inte längre bryr sig. Den heliga ande kan möta massa människor på ett möte och du bara rycker på axlarna för hem och läser morgontidningen. Alltså vi måste undvika att våra hjärtan blir så hårda att vi slutar bli berörda av anden. Så vi blir som farao. Det kom både grodor och blod och regn och faraos hjärta var hårt. Det är en förebild hur vi ska, eller vad vi ska vaka över. Men jag tänker då när jag sitter här och mediterar i min stuga ute i Dragnäsbäck på de här dagarna, så är jag övertygad om, och här kommer min kanske viktigaste och enda poäng jag har idag. Nu har jag några bonuspoängar också. Att jag skulle inte ha blivit kristen om inte någon annan människa hade levt ut det där bibelordet. Hallå? Jag blev kristen för att någon annan levde ut det där bibelordet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Tack vare att någon annan människa satte Guds rike på första plats i hans liv, Rasmus Forsman i mitt fall, så blev jag kristen. Och kanske du har någon i ditt liv som satt Guds rike på första plats. Det kan vara mamma, pappa, bror, syskon, barn. Eller vänner, till och med ovänner ibland. Någon har satt Gud på första plats, så att du är här idag. Om du känner Jesus, så är du troligen kristen, för att någon haft Jesus på första plats. För att någon har först sökt Gud och hans rättfärdighet. Det ställe som Jesus talar om är en ganska lång harang där i bergspredikan. Och stället på något sätt präglas ju av när Jesus går emot människans strävan efter materiella ting. Hela den här mutterheten börjar i vers, där är det vers 21, där Jesus säger att du kan inte tjäna både Gud och mammon. Och sen kommer den här utläggningen, det är inte mindre än 6 gånger på 11 verser. Så vidtalar Jesus om att du inte ska bekymra dig. 6 gånger förekommer det i 11 verser. Ni kan räkna det. Det kan till och med vara så på finska också. Jesus på något sätt slänger det där i ansiktet på oss. Att varför bekymrar ni er över vad ni ska klä er över? Det finns mycket jag bekymrar mig över. Men jag måste erkänna att skulle inte jag vara gift med Julia, så ska jag ha en urusel klädstil. Det är mycket jag bekymrar mig över, men hur jag ser ut, tack och lov att jag fick en bra fru. Men vi bekymrar oss så lätt över så jättemycket. Våra liv, när de inte styrs av Jesus, så tycks präglas av väldigt mycket oro och bekymmer. Men när Jesus får regera, så kommer ditt liv att få en stark förvissning om att allting alltid kommer att ordna sig till det bästa. Det luktar lite så om dig när du följer Jesus. Även när du är död skuggans dal, så kommer man nära dig parfymen Jesus. Man känner på något sätt att du vet att du vet att även om jag går i död skuggans dal, så fruktar inget ont, för din käpp och stav, den tröstar mig. Det på något sätt lyser om dig. Att du är bekymmersfri. Inte problemfri, och det kommer jag till senare, utan bekymmersfri, och det är två olika världar det där. För när vi lever med dessa bekymmer, så tycks ju Jesus, de tycks slåss om samma plats på vår insida. Bekymren av Jesus. Han har en ständig boxningskamp. Men när Jesus får regera, så får du den här övertygelsen om att det går enligt Guds vilja. Och du vet att det är svårt ibland att se de här sakerna, för vissa människor har gått igenom ganska svåra saker, inklusive undertecknad. Men efter att ha varit kristen ut 26 år, så kan jag intyga att du sätter din förtröstan, ditt hopp och din tillit till honom, så får du en tro som håller genom alla livets stormar. Och man behöver ju inte vara speciellt bibelsprängd för att veta att vara kristen, det är inte samma, det var det jag just sa det. Det är inte samma som att leva ett lätt liv. Men om vi nu tar trosgiganterna Paulus och Petrus. Jag är tämligen övertygad om att Petrus och Paulus liv, båda deras liv var lättare innan de var kristna. Petrus, han höll på sig han. Och Paulus, han var ju den bäst lärda och hade studerat där vid Gargamel, tänkte säga, fötter. Och hade högsta betygen där borta, kunde hela Bibeln in och ut. Och sen möter de Jesus, vad hände då? Förföljelse, tortyr. Paulus, ni har ju hans CV där i andra Korintherbrevet, kapitel 11. Där han berättade allt han fick stå ut med. Och måste göra, vem var det som predikade om veckan som knöt sina skosnör mitt i predikan? Gör jag också. Han blir i alla fall jag frustrerad på mig själv. Men så Paulus, han blev ju piskad, han var ju stenad och han var i fängelsehålan. Men jag ser ändå ingenstans, och ni vet hur det slutar med Petrus. De skulle korsfästa Petrus, han vägrar gå med på det, för han kan ju inte dö på samma sätt som Jesus. Så han sa, det kan vi ordna, sa romersk officern, så hängde de honom upp och ner. Så mycket mer brutal form av avrättning. Och då är korsfästelsen från början en extrem avrättningsform, som många menar är den mest brutala formen av dem allihopa. Men trots att Paulus och Petrus visste att det kristna livet innebär troligtvis med största sannolikhet en väg av lidande och utmaningar. Så valde de att hellre leva det livet när de hade Jesus. Än det någorlunda framgångsrika fiskarlivet som i alla fall Petrus höll på med där tidigare. För det tycks ju vara som så att Jesus ger något som denna värld inte kan ge. Och livet med Jesus medför, som han säger här i texten, löften som även gäller i den här världen. En av mina närmaste vänner heter Markus Myllymäki. Och det finns få gånger jag upplever honom, jag måste fråga om jag fick nämna det här om honom. Han sa det, jo, om jag sätter en köttbulle på skärmen, men det gjorde jag inte. Det skulle på något sätt symbolisera han på något sätt som inte ännu riktigt förstår. Men jag känner Markus väldigt bra, han är en framgångsrik företagare, har gått bra för honom. Jag har varit med honom sedan han blev frälst för 24 år sedan, eller 25 eller när det nu är. Men jag har aldrig sett och upplevt Markus så salig och glad som när han har fått göra sin tjänst för Herren. Han ringde mig nämligen igår när han haft någon föreläsning om sin passion, ekonomi för Guds rike, Jakobstad. Och så ringer han och jag bara hör det, det är bara den heliga ande som pratar. Ibland tycker jag hör någon dov Markus stämma där i bakgrunden. Men mest av allt så hör jag bara Markus. Alltså den heliga ande genom Markus. Han är så salig. Och vad menar jag med det här? Jag märker det när människor sätter Jesus först och lever ut det. Så gör det någonting annat som inte den här världen kan producera och ge oss. Ibland tror vi, jag läste en undersökning, att de som hade 3000 euro i lön, så frågade de att, vad är din dröm i livet? Och då var svaret, de vill ha 6000. Och så hade de också frågat någon som hade 10 000 i lön, vad den drömmen låg i? Jo, de vill ha 20 000. Jag tycker hela tiden när man på något sätt tar den här världens drömmar, sen mättar oss aldrig. Att det är alltid nästan något mål längre fram som vi tror det är lösningen. Men jag kan säga en sak, när jag blev frälst den 24 oktober 1998, jag har aldrig behövt någonting annat än en Jesus. En frälsningserfarenhet, uppfyllelse av den heliga ande och hela paketet som kom där till mig. Att Jesus ger något som den här världen inte kan ge. Och det är ett hopp vi har i Herren. Så vi ska söka först Gud, Guds rik och hans rättfärdighet, sa texten. Det är ord som klingar ens öra i både dur och moll samtidigt, vackert och mystiskt samtidigt. Och på ett sätt är de både självklara men också smått förvirrande. För vad betyder det att söka först Gud och hans rättfärdighet? Och hur lever du det 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan? Och ett sätt att förklara saker och ting ur ett pedagogiskt, teologiskt, kryptiskt perspektiv är att visa ett exempel på hur du inte ska leva det. Och jag tar en text från Matteus 19, 16 och framåt. En man kom fram till Jesus och frågade, Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sade till honom, varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet så håll buden. Han frågade honom, vilka? Jesus svarade, du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor. Och älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen till Jesus, allt det har jag hållit. Vad är det då jag saknar? Jesus svarade, vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du ha en skatt i himmelen. Kom sedan och följ mig. När den unge mannen hörde det svaret gick han bedrövad bort, för han ägde mycket. Här har vi enligt mig ett exempel på en människa som inte sökte Gud och hans rättfärdighet. Vi ser det om två små detaljer i den här texten. För det första så ville han vinna evigt liv genom gärningar. Han frågade alltså Jesus, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Och Jesus sa, håll nu buden till att börja med. Och han skröt om dem, att de har nu jag hållit. Och den här texten hade jag faktiskt inte tänkt på när jag läste det här. Spisen brann med en fin eld där på onsdag morgon när jag läste den här texten på nytt. Och så slog det mig att Jesus prövar ju nu ett av de här buden som han intygat han har hållit sedan barn. För mannen menade att han älskade sin nästa som sig själv. Och då tänker Jesus, ja, det ska vi pröva. Sälj allt du har och ge till din nästa. Och kom sen och följ mig. Det här var en man nu som älskade sin nästa sig på riktigt. Så det är ett liv han redan skulle ha levt. För älskar man sin nästa, du kan inte gå förbi en fattig människa som kristen. Och du har någonting du kan hjälpa den människan med. Och inte hjälpa den människan. Det är så vi älskar vår nästa här i Vasa i alla fall. Så han tycks inte kunna älska sin nästa sen han var ett litet barn. För då Jesus bara prövar honom så kommer han inte korta. Han inte är beredd att ge av sitt överflöd för att hjälpa de fattiga. Och då ser vi att en man som inte sökte Gud. Och varför det tror jag att han inte hade sökt Gud och hans rättfärdighet först. Jag kommer snart få svaret till det. Men först vill jag ta oss till den här texten i Lukas 19. Nej, 18, förlåt. Den här mannen och syndaren, den här publikanen och den här farisén som stod och bad för sig själv där i templet. Vi hade ju den texten för någon vecka sedan. Och den här rika mannen, då han tackade Gud, han fastade på där och gav tionde av kanel och myrra. Och han sa det ena och det andra. Sen står det om den här publikanen att han slår sig på hjärtat eller mot bröstet och sa, var barmhärtig mot mig, syndare. Och Jesus säger om den här mannen att han gick därifrån rättfärdig. Och här kommer den andra poängen som är extremt viktig för dig att förstå. Mannen blev förklarad rättfärdig för han inte själv kunde bidra till sin egen rättfärdighet. Han förstod att ska han vara rättfärdig från Gud så det är bara någonting han kan ta emot. Ingenting han kan skicka upp och tro att det ska leda honom någon vart. För mig är den rika mannens största miss att han tror sig kunna förtjäna det eviga livet genom att göra rätt vissa saker. Guds matematik fungerar inte på det sättet. Paulus beskriver detta på ett fantastiskt sätt i Romarbrevet 4. Att rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom. Som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Och här kommer en av mina favoritverser i hela Bibeln. Han som utlämnades för våra synders skull. Och han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Så dina synder blev förlåtna genom någonting utanför dig själv. Och du blev rättfärdiggjord genom någonting utanför dig själv. Lägg de här två grunderna i ditt kristna liv så får du en tro som håller ända in genom pärleporten och Sankte Per sjunger för dig när du kommer fram. Så glad är han nämligen när han ser dig. Förstå det här. Att både din rättfärdighet och din frälsning, det är utomstående dig själv faktorer som Herren bara slänger på dig som gåvor. Och du får själv om du vill i ödmjukhet och förkrosselse ta emot dessa. Och är nästan värt ett amen. Nej, det var visst inte. Men jag tycker det i alla fall, för det är någonting av det mest fantastiska du kan få uppenbarelse för som kristen. För ett säkert sätt nu, om vi blir lite radikala här mot slutet. Ett säkert sätt på om du först söker Gud och hans rättfärdighet eller inte. Det är, vad baserar du din frälsningsgrund på? Varför är du kristen? För har du Gud som Herre, då vet du att din kristna tro kommer inte av gärningar utan som en gåva från himmelen. Och det är Efesierbrevet 2:9. Men om du inte söker din rättfärdighet från Herren, då kommer du hela tiden känna att du måste göra saker för att vara accepterad av Gud. Jag vet i mitt... när jag kommer om en minut dit. Jag ska säga den här meningen först. Lärjungar blir lite nervös när mannen far bort från Jesus. Och Jesus säger, hur svårt är det inte för en rik att bli kristen? Och så drar han den här fina historien. Det är en nålsöga och en kamel och det är maletkött. Kamelen ska genom det där nålsöga nämligen. Och det är lättare för en kamel att gå genom det nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och lärjungarna frågar, vem kan då bli frälst? Eller räddad? Och Jesus svarar, Matteus 19, är det vers 26, så säger han att för en människa är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Och det är hit Gud hela tiden vill komma med dig och med mig, att inse att det alltid kommer vara omöjligt för människan. Och vi måste förstå att om det är omöjligt för människan, ja men låt oss gå till någon som det är möjligt för, nämligen Herren. Bara så en liten kuriosa att det finns 6 personer i Bibeln som beskrivs som mycket rika. Har ni tänkt på det någon gång? Det finns 2 väldigt svåra namn i någon krönikebok. En av dem var en ganska ond person. Men 3 av dem som beskrivs som mycket rika, det är Abraham, Isak och Jakob. I olika sammanhang så beskrivs de som mycket rika människor. Och de är ju förfäder i vår rättfärdighetstro. I vår rättfärdighet och i tro. Till att bara sätta med det att Gud älskar de rika också. Ibland så tar man ju ner dem. Men som pastor och tycker om tionden så tycker man om att ha rika medlemmar också. Både fattig och rik, alla ryms in i Guds församling. Och alla ska vara välkomna oavsett social status, bakgrund etc. Nu får det sagt också. Ibland får man så här elaka mejl efteråt om man råkar säga en groda eller 2 för mycket i sin predikan. Men Guds församling är till för allihopa. Jag vill också påpeka det att det finns trosförebilder som också har varit väldigt rika. Salomo han lyfte in 666 talenter guld 1 år i sitt tempel som exempel. Men det var en liten kort onödig kanske parentes. Men, kära vänner, tänk istället nu på vad Gud kan göra. När han får tag på en syndare som ger honom allt. För min del har jag förstått rättfärdigheten ganska enkelt. För då jag igen reflekterar över mitt lilla liv. Så tänker jag hur jag var innan jag blev kristen. Jag hade sämst betyg i min klass. Jag ibland funderar hur man kan ha så låga betyg som jag hade. Det var inte någon särskilt svår klass heller jag gick på, men där var man och ingenting blev till någonting. Jag klarade inte av att se en enda människa i ögat. Jag mådde väldigt dåligt, hade nästan inga vänner. Jag hade nästan inte läst en enda bok innan jag blev kristen. Jag hade kämpat i 2 år ungefär med självmordstankar. Och när jag tänkte framåt hur mitt liv skulle bli så hade jag ungefär tänkt att jag kanske kan leva till 19 år med tur. Nu överdriver jag, för min plan var egentligen att jag ska avsluta livet den där hösten när jag var 18 år. Att egentligen så var jag ganska kaputt som människa. Jag hade några veckor innan hoppat på min stora syster med en kniv och jag tänkte hänga mig i en björk sekvensen efteråt. Och jag sitter där ensam på ett café i Vasa. Och då möter jag den här nämnde Rasmus som jag upplevde hade sagt Gud först till hans Gud. Han hade sökt Gud först och hans rättfärdighet. För vad han gjorde då att han såg den här krabaten sitta ensam vid ett bord allmänt kaputt. Och så går han fram och i det möte med den här mannen så får jag uppleva första gången strimlor av en kärlek acceptans som tidigare hade varit helt främmande för mig. Och han då, ska jag säga, lurar mig på ett fint sätt till Helsingfors på ett möte. Jag hade aldrig varit på några möten. Jag tänkte gå ut när jag gick in på möte, för det var bönemöte på gång. Nästa gick in i kyrkan och visade alla möjliga fingrar och tår och fötter och tänkte att det här kan man ju inte vara. Men det har ni hört, många av er har hört tidigare, så drar inte den storyn nu. Men jag minns att 21:15 så kapitulerar jag inför Jesus. Och för första gången får jag uppleva den här kärleken som bara förvandlar mig. Och det är därför jag menar att för min del så var rättfärdigheten enkel att ta emot. För att ingenting att visa upp till Jesus. När jag var där, längst bak i kyrkan, hatade mig själv och hatade väldigt många andra människor också för den delen. Men jag kommer att kapitulera inför Gud och upplever den här kärleken från Herren, från den heliga ande, från Fadern. Jag tror de alla tre kramar om mig samtidigt. Så kändes det i alla fall. Och då inser jag att, tänk att det finns någon som älskar mig också. Och jag får möta den här Jesus. Och det börjar hända konstiga saker med mig. Det blev som att för första gången började känna smaken i munnen. Så det är inte symboliskt. Det var som att jag hade sett världen svartvit, men plötsligt såg jag alla färger. Jag försöker förklara nu om någon som inte ännu är kristen här skulle förstå lite hur det var för mig i alla fall. Att jag trodde att jag såg världen så som den var. Men när jag fick möta Jesus, då mitt allt upplevde jag kontraster och färger och värme och glädje, och biffen var god. Ja, det hände någonting med mig. Och plötsligt kommer jag hem och inser att jag har en gammal dammig bibel uppe i bokhyllan. Och släpp fram den, och till min stora förvåning så var som att orden hoppade in i mitt öga. En bibel som jag haft noll intresse av. Så när jag kommer hem och tar upp den, så märker jag att det enda boken jag vill läsa just nu, det är Bibeln. Vilket jag gjorde och höll på med det ett bra tag. Och jag memorerade, började läsa också mycket kristna biografier och vittnesbörd. Och lyssna på, det var Ulf Ekman och det var allt vad de nu hette som man lyssnade på när man var kristen. Det fanns väl någon Patrik Abraham som man hört på där mellan raderna också. Och allt på något sätt, från att vara den här kapitulerade krabaten, så får man möta med Jesus som före minus minus, som inte säger jag är en ny människa, som Bibeln säger det, att den som är i Kristus är en ny skapelse. Och så var det för mig. Plötsligt så var skolan mitt allt enkel för mig. Nu säger det inte alltid, jag vill inte ge några falska förhoppningar här nu, men för mig mitt allt blev skolan också enkel. Mitt i allt så börjar betygen få upp som mesta exponentiell kurva där, Limes uppåt. Och bibelärelsen, de fastnar som ingenting annat hade fastnat någonsin i mitt huvud. Jag får en hel hårdskiva här bak någonstans. Det är bara bibelverser som är parkerade på en plats här bakhuvudet. Och tack och lov. Och det är unga människor, lär er Bibeln nu. För jag märker det nu, jag är några år äldre. Jag lär mig inte, jag memorerar inte bibelverser lika enkelt. Och ni som är ännu äldre än mig, kanske håller med där. Så är man mellan 18 och 30, memorerar nu åtminstone 1000 bibelverser. Det var inget skämt alltså. Det är inte så svårt. Om jag kan memorera lite mer än det, jag lovar dig, du kan det också. Det var inget skämt det där. Det var det allvarligaste jag sagt idag. Ja. Plötsligt så, som jag sa, betygen får upp, och sen drog jag iväg och bara farten till tekniska och fick 2 stipendier. Det enda som fick stipendier på min klass var jag där, och sen ett år efter att kommit till tro så började jag predika, och här står jag fortfarande idag. Jag har fått av Herren av nåden familj, jag har fått mina drömjobb som jag har fått resa runt jorden några varv, och jag har fått uppleva väldigt mycket. Jag har fått se Jesus, jag har fått se änglar, jag har fått se helande, jag har fått vara med om väldigt mycket. Och varför säger jag det här? Jo, för att innan jag hade Jesus så vågade jag aldrig drömma om att det här livet skulle kunna bli mitt. För mitt liv skulle ta slut när jag var 18 år. Och jag kan lova er, fast jag ser ju ganska ung ut ännu, men jag är äldre än 18. Att jag skulle aldrig ha vågat ens tro att jag, ensam, deprimerad som jag var, människa, skulle vara förtjänt av ett sånt här liv som jag upplever att Jesus gav mig. Betyder det att jag inte haft något lidande? Nej. Bara den här veckan har jag haft 7 mellan en halv till en centimeters blåsor i min mun, varav jag nyss har en centimeters blåsor i min hals, som lite besvärar mig när jag predikar och framförallt när jag äter. Ibland kan jag inte äta något heller på grund av de här blåsorna. Jag har haft svåra, en del obotliga sjukdomar. Jag har haft svåra situationer både i min familj och bland mina vänner. Men jag har upplevt att Jesus aldrig någonsin har svikit mig. Aldrig. Jag kan vara besviken. Jag kan vara ledsen när det inte går som jag vill. Men jag har aldrig upplevt att Jesus ska ha svikit mig. Och om folk frågar mig, hur kan du leva ett sånt där liv? Ibland får man så roliga frågor. Och då, jag har inte något annat svar än de enkla orden. Jag har försökt att älska Jesus varje dag. Jag har försökt. Och mitt hjärta och mitt huvud tillsammans i någon fin kanonstämma säger åt mig att sluta nu älska Jesus. Lugna ner dig några hektokilon. Då tänker jag tillbaka, hur var mitt liv innan Jesus? Varför skulle jag vilja gå bort från det här livet? Om han tog mig från det här livet och gav mig det här livet utan att jag gjorde någonting annat än att älska Jesus. Och det är inte en exklusiv rättighet för mig. Hör på detta fantastiska löfte från Jesus. Här säger, det är alltså Jesus som säger det här. Här i världen får du hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar. Mitt under förföljelser. Och sedan är det kommande världen evigt liv. Observera att Jesus nästan garanterar lidande. Vi ska få både en stor familj, lite hus. Någon annan åkrar står där också. Men under förföljelse. Alltså ditt liv kommer ha, det kommer en stor dos av härlighet och välsignelser. Men sen kommer också finnas en liten dos av utmaningar och lidanden. En viss del av dem tror jag finns för att du ska hålla dig ödmjuk längs den här färden. Och inte tro att du kan det själv. Det är Guds ärkefiende nämligen, tror jag, mot människan. Högmodet. Den högmodige säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Och därför måste vi hela tiden bara påminna oss om att vi ska vara så beroende av Jesus. Som att vi aldrig någonsin har varit någonting annat. Linnea kom upp nu, så slut bara någon gång. Och jag tänker som slut att det inte är dags för oss idag att än en gång välja Jesus. Och ta del av det liv som han lovar dig. Han lovar dig liv både här i världen men också i evigheten. Välj idag vems rättfärdighet du vill ha. Jesus säger så här nämligen. Om inte er rättfärdighet går långt över det skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Och då ska ni veta att fariseerna var de som höll lagen så extremt, extremt att de gjorde 3000 egna lagar för säkerhets skull. Fariseerna som rörelse, de skapades ju 200 år före Jesus för att de trodde att om de lever extremt helgat som folk, då kommer Jesus snabbare. Han kom ju. Sen såg de inte honom och det är ju tragiskt. Men Jesus säger här, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärda som gjorde allting rätt. De torde det handla om att de jobbade på fel sätt. För du kan inte bli kristen genom att stolt säger att du har memorerat 1000 bibelverser eller inte. Du kan bara bli det genom att gå till korset, till Jesus. Bli uppfylld av den helige ande. Tänk att du kan få bli det. Vill du försöka konstruera din egen rättfärdighet eller vill du ta emot den som Jesus ger dig? Och som är den enda vägen till Gud. Och nu vill jag säga den sista saken som jag tycker är så viktig. Vill du söka Guds rike och hans rättfärdighet, och nu kommer det viktiga. Så att du kan få vara med och rädda en människa som kanske idag är som jag var för 26 år sedan. För det som händer när du sätter Gud först, där ditt liv troligtvis kommer användas för att nå andra människor. Men då behöver vi ha Gud på första plats. Inte på delad andra, inte ens på delad första, utan på första plats. Tänk en gång på att du är här, om du är kristen ännu, redan, så är du troligen det för att någon sökte först Gud och hans rättfärdighet. Gud frågar oss idag, är vi villiga? Vi hörde, jag blev så upprymd och glad när jag hörde du sänd vittna här åt oss. De är ute och de når. De säger att de vittnar om att människor är mogna och öppna för evangeliet. Men Jesus säger att skörden är stor, men arbetarna är få. Och jag gillar också att de har Jesaja 6, för det är också frågan som gäller till oss. Vem ska jag sända? Herrens ögon överfar världen, står det. Vem kan jag sända? Och jag skulle utmana oss alla idag att kanske han skulle få sända dig. Så att du får bli räddningen för någon annan. Och vi ska lovsjunga tillsammans. Jag skulle be för dig. Och vi förebenare vill be för dig. Vi ber alltid varenda söndag för allting. Men jag skulle specifikt be för dig som upplever någon form av kallelse. Eller en vilja, en längtan att få vara till välsignelse för någon annan människa. För tänk en gång det jag sa, du behöver inte minnas så mycket av mig. Men minns den här meningen. Att när du söker Guds rättfärdighet så kommer du bli vägen till Gud för någon annan människa som skulle behöva dig. Som kanske inte annars skulle få lära känna Gud. Tack Jesus. Att vi får komma till dig, Herre, som enkla människor. Beroende, Herre, av din kraft och din nåd och din styrka. Nu ber jag Jesus för de människor som känner en längtan. Att få vara använda av dig. Eller kanske en sorg på insidan. Att man har gått ifrån sin kallelse. Och jag ber Jesus, Herre, att du ska bara då kunna tända nya eldar på vår insida. Herre, jag ber att du ska tända böneldar. Tänd evangelisteldar. Tänd profetelden, Herre. De som har en kallelse över att bli pastor, Herre, eller missionärer, Herre, tänd de eldarna också, Jesus. Och jag bara ber i Jesu namn, Herre, att vi ska få ett möte här, ett härligt slut på den möte, Gud, där du möter människor och beklär folk med kraft från himmelen. Herre, låt människor kunna bli andedöpta här på slutet, Jesus. Få uppleva kraften i att du själv kommer in med en dynamisk, Herre. Från dig själv, från din tron. Och bara beklär oss med kraft. Jag vill speciellt be om du finns här inne och inte blir döpt i den heliga ande. Du kan bara, när vi ber här, kom fram då också. Så ska vi bara välsigna dig och låta den heliga ande falla över dig. Men jag vill också bara be för alla nu som känner en form av kallelse från himmelen. Att göra vad Gud vill att jag ska göra. De som vill säga till Herren, jag vill söka först dig och din rättfärdighet. Så lovsjunga ut tillsammans och du kommer hit fram i frimodighet. Du tänker inte på grannen och du tänker inte på någonting annat. Du bara tänker på Jesus. Om Jesus lite knackar på ditt hjärta och säger du ska fram, men du får fram i Jesu namn. Låt inte högmodet stå emot nu eller stoltheten. Utan kom fram i Jesu namn och låt heliga ande betjäna dig, möta dig, välsigna dig. Så lovsjunga ut tillsammans i Jesu namn.